CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi avhandlar de stora ekonomiska frågorna. På andra sidan bordet idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javius, chefstrateg på SCB. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Och för ordningens skull ska jag säga att jag heter Viktor Munkhammar och att vi står här och pratar på förmiddagen onsdag den 5 februari. Då har vi förutsättningarna klara för oss och kan köra igång. Och jag sa ju de stora ekonomiska frågorna, och just nu så är den största ekonomiska frågan kanske ett virus, coronaviruset, och hur det ska utvecklas och påverka världen på olika sätt. Väldigt svårt att ha några liksom definitiva uppfattningar om, men vi ska i alla fall göra ett försök. Och så ska vi leta efter konjunktursignaler i rapportfloden, och dessutom blir det såklart spaningar, bland annat om låga energipriser. Men jag tänkte att vi som ofta börjar med att helt kort bara ta upp den statistik som kom här nu precis innan vi gick in i studion. Och det var ju dels industrins orderingång i december som sjönk något jämfört med november. Också det som Statistiska centralbyrån kallar för produktionsvärde. Produktionsvärdesindex för näringsliv som steg mycket i november och nu föll tillbaka lite i december. Men kanske viktigast att vi fick ett väldigt starkt inköpschefsindex för tjänstesektorn som studsade upp ordentligt. Precis som motsvarande index för industrin häromdagen. Annika, många olika saker här, men kort bara, det som kom här nu för på morgonen här, vad kan man säga om det?
Ja, men statistiken är ju lite spretig nu och inte helt lätt att hålla i handen, och det är ju ganska vanligt när man är i vändningspunkter, och det vi förväntar oss är väl att industrin ska fortsätta att gå svagt i närtid, medan däremot det är mer hushållen som tar över stafettpinnen. Tittar man på tjänstesektorn så har vi ju samtidigt fått svaga signaler från arbetsmarknaden i Stockholm, och Stockholm brukar vara ledande för tjänstesektorn, så att det finns både plus och minus där också.
Ja, lite rörigt helt enkelt. Johan?
Ja, det är ju inte helt lätt att bilda sig någon uppfattning från enskilda månadssiffror, men jag tycker att den här PMI-siffran för tjänstesektorn, den passar ju åtminstone in i mönstret här, att vi börjar få lite mer optimism i sådana här framåtblickande indikatorer, så att det var rätt så bra.
Ja, bra, vi tar med oss den tolkningen och kastar oss över dagens första huvudämne, nämligen viruset som sprider sig från Kina och ut till omvärlden. Ännu så länge är det ju verkligen framförallt Kina det gäller, coronaviruset. Och vad ska man tänka om detta i ekonomiska termer? Det vi vet är ju att till att börja med så förlängdes ju ledigheten i Kina med en vecka. Det är ju en sak, och sen så har man ju försökt att spärra av delar av landet, produktionskedjor påverkas såklart och så vidare, turism och annat. Och ja, och samtidigt är vi ju precis i början av det här. Vi vet ju ännu inte riktigt hur allvarlig den här epidemin som den så länge är kommer bli. Men Annika, du som ändå tvingas sitta och försöka göra ekonomiska bedömningar, hur går dina tankar?
Ja, så tror jag att det kan vara så att om 2 veckor pratar vi inte om det här, eller så är det enda vi pratar om, och ja, det är ungefär så osäkert det är. Vi vet inte riktigt. Just nu är marknaden lite mindre fokuserad på det här, upplever jag. Men jag tror inte att det är de ekonomiska effekterna som blir de riktigt stora. Historiskt när man tittar tillbaka på det här så brukar det vara ganska små effekter av det, och det är klart att Kina kommer drabbas ekonomiskt i första kvartalet, men historiskt har det också varit så att man, när det vänder och man slutar titta på det här, då går det väldigt snabbt tillbaka och studsar tillbaka, så man tar tillbaka stora delar och det tappet som man har gjort. Och det tror jag att vi också kan räkna med utifrån det här perspektivet. Och det betyder väl att man får plocka bort ett par tiondelar på Kina, och då kanske det är hälften av det på världen. Sen tittar man på de nordiska länderna så är ju Norge det land som drabbas mest, eftersom olje priset påverkas av att man stänger eller ställer in flyg och så vidare. Och det har vi ju sett en rörelse på i oljemarknaden. Så att ekonomiska effekter, ja, men betydligt mer begränsat. Och det som är viktigare ur ett finansmarknadsperspektiv, det är ju riskviljan. Och där är man ju alltid mycket mer snabbfotad. Och vi har ju sett rörelse i aktiemarknaden till exempel. Vi har sett det i räntemarknaden. Man ser oftast ganska lite i valutamarknaden. Men det är också svårt att göra jämfört med andra sådana här epidemier, för att det är ju alltid massa annat runt omkring som också påverkar. Vi hade ju ett par 2002 och 2003 till exempel, och då kom vi ut från IT-bubblan, och sen har vi haft 2009, men då var det ju liksom krisen. Ja, så det är väldigt svårt att använda det här. Det vi ser nu till exempel i räntemarknaden är ganska stora, så jag tror att man ska vara i bakhuvudet att vi kommunicerar på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde så sent som 2009, det vill säga sociala medier och så vidare. Och sen om det är rätt information eller inte, det vet vi inte. Men det blir liksom, även om kineserna försöker stoppa, så kommer det ändå ut.
Ja, okej. Okay. Johan?
Ja, jag håller väl med om det som Annika säger. Jag tror att om man ändå ska försöka göra jämförelser med 2003 och SARS, så tror jag att det finns mycket som talar för att det här kan bli betydligt värre i termer av ekonomisk påverkan i alla fall. Därför att idag så kan det vara så mycket som 60% av den kinesiska produktionsapparaten som är stängd. Och samtidigt så har du då konsumenter som verkligen går på sparlåga när det gäller konsumtion och resande och så vidare. Så att jag tror att vi kan få väldigt stora negativa effekter om man tittar i de data som kommer komma in för första kvartalet. Sen håller jag med om att vi får den här, det är, så är det vid alla sådana här epidemier, att vi får en väldigt V-formad återhämtning sen när det väl vänder. Så att det som är jätteviktigt när man tittar framåt, det är hur lång tid kommer det ta för myndigheterna att få kontroll på den här smittan. Så att man kan börja säga att okej, nu börjar det se bättre ut, vi börjar få kontroll, smittotalen går ner och oron minskar och saker och ting kan komma tillbaka till ett normalläge. Vid SARS så tog det någonstans 4-6 månader innan man hade nått den punkten. Ingen vet hur fort det kommer gå den här gången. Man har vidtagit väldigt stora åtgärder, men å andra sidan verkar den här smittan spridas lättare. Så att väldigt, väldigt stor osäkerhet. Men det värsta scenariot, det skulle ju vara om det här tar lång tid, så att du verkligen får de här globala störningarna i produktionskedjor. Så att plötsligt så de som behöver kinesiska insatsvaror för att producera det man gör i USA, de har inte någon leverans och så vidare. Då kan det här få större negativa ekonomiska effekter. Ja. Så att vi får se.
Annika, du vill in.
Jag tänkte på att om man jämför med tidigare epidemier, som om man tar från 2002 och 2003, då har ju kinesisk ekonomi i stort sett dubblerats på den tiden ekonomiskt. Och det gör ju också att spridningseffekterna, alltså Kina, väger tyngre och är också mer betydelsefullt.
Ja, och just det, och det som jag, Johan, som väl du var inne på, att just alltså tjänster och konsumtion, sånt som är mer beroende av att man träffas och är ute och rör på sig, har blivit väger tyngre i den kinesiska ekonomin.
Ja, det gör det också naturligtvis. Men sen så tror jag att om man, både ekonomiska bedömare och finansmarknader, de är ju väldigt beredda nu på att vi kommer att få se väldigt risiga siffror från Kina här under första kvartalet. Så det är ju inte den stora överraskningen. Men som sagt, jag tror att det som är avgörande för både finansmarknader och ekonomin i övrigt, det är hur lång tid det tar innan man börjar se att det här vänder runt.
Ja, just det. Men då är huvudtipset, eller man ska säga, att det blir en rejäl sättning åtminstone under det första kvartalet, och sen väldigt mycket av det som gick förlorat, då försöker man ta igen sen. All produktion går väl kanske inte att ta igen, men rätt mycket den här uppstudsen som ni båda nämner. Så att om vi ser på helåret, nu står vi förstås verkligen bara och gissar, om vi ser på helåret 2020, så blir det kanske mer en förskjutning snarare än att det blir ett väldigt mycket svagare år, eller?
Ja, om vi utgår ifrån att första kvartalet är kört, men att vi sen kommer tillbaka andra kvartalet, så tror jag ändå att vi pratar om kanske ett par tiondelar på kinesisk ekonomi. Och då är det ungefär hälften på världen.
Ja, okej, okay, så det var helårsprognosen där. Mm. Okay. Bra, det här kommer vi säkert, eller kanske inte alls prata om det om två veckor. Nej. Annika, eller så vi kör hela podden om två veckor om corona, och kanske ta hit helt andra typer av gäster också. Vi får se
upp. Vi har jobbet kvar.
Vi får se upp. Då ska vi gå över. Det har ju hänt andra saker också faktiskt. Vi har en rapportflod som pågår, men de största elefanterna har redan varit ute och dansat. Och där, Johan, har det varit överlag, alltså vi pratade om risksuget här förut, Annika, och det är ju all time high på börsen, så det verkar ju gott. Men det beror ju också på att det varit hyfsade rapporter, får man väl ändå säga. Ganska bra reaktioner på många håll.
Jo, det, absolut, så är det ju. Och så, jag kan väl säga att personligen, jag är ingen stor fan av att använda bolagsrapporter då som spåkula för konjunkturen. För att jag tycker de är mer en reflektion av var vi befinner oss just nu. Och även om man pratar om de här guidningarna som lämnas, så tycker jag att de är mer en reflektion av sentimentet här och nu. Är det så att säga positivt, eller är det oro och sådär. Men helt klart, vinsterna ser ut att ha varit helt okej då under slutet av förra året. Och banker har ju gått bra. De har ju gynnats av den här att Riksbanken har tagit bort minusräntan. Och oron för de här penningtvättsskandalerna verkar kanske också ha avtagit en del. Så att på det stora hela ser det väl rätt okej ut. Sen är det ju, man ska vara medveten om att framöver, det som avgör hur det kommer gå framöver, det är ju vinsterna, och de i sin tur är kopplade till konjunkturen. Så att om vi nu har passerat de här riktigt dåliga konjunkturförutspåelser som man hade då någon gång, ja, höstas, somras 2019, och nu ser det lite mer positivt på framtiden, så är det klart att det talar för att då vinsterna kan ändå utvecklas på ett okej sätt även 2020.
Ja, nu, du sa just att du ogillade att använda de här prognoserna från bolagen, men kan man ändå se, jag vänder mig till dig nu, Annika, någonting, det man brukar prata om är sådana här som Sandvik, SKF, alltså verkstadsbolagen som är verksamma globalt, som ju är, kan känna av det ganska snabbt. Sandviks vändskär exempelvis är en sån där klassisk indikator. Tycker du det kunna säga någonting om hur den globala konjunkturen mår utifrån rapportbolagens, både vad de rapporterar och vad de säger om hur utsikterna?
Nej, men jag är precis som Johan, ingen rapportnörd. Däremot, om man liksom bara tar de stora penseldragen, så är väl ändå industrin lite svagare. Och Johan sa ju att bankerna är bättre, och det är de ju, men det är från låga nivåer. Och att industrin går lite svagare, det är också det vi förväntar oss. Exportsektorn kommer att ha det ganska motigt här. Jag tror vi kommer få se en del utmaningar från stora svenska bolag. Bilindustrin till exempel, de närmsta kvartalen. Så alltså, första halvåret tror jag faktiskt kommer vara lite svagt.
Är det även rensat för så att säga coronaeffekter, bara mera underliggande du tänker på det viset?
Det är det som är problemet med all statistik just nu. För å ena sidan så har vi en oro för coronaviruset, och vi vet inte riktigt hur mycket man har hunnit få med sig av det. Å andra sidan, så om man tittar på de här förväntningsindikatorerna, som jag gissar att Johan också är mer intresserad av än rapporter, det brukar vi konjunkturmänniskor vara, så är ju de väldigt mycket upp. Och det bygger ju på att Trump fick till det här avtalet med Kina. Så att man är happy för att man har lagt den risken lite åt sidan, och sen har man då en ny risk som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och just nu är vi mitt emellan den där statistiken. Så när man tittar på statistiken får man kolla när gjordes den här undersökningen, ja, hur mycket visste man av respektive. Och tar man till exempel ISM som kom in för USA, alltså brett konjunkturmått för amerikanska ekonomi, så var ju det starkt och klart upp. Men då hade man inte så mycket corona med sig, men man hade handelsavtalet.
Mm. Ja. Okay.
Sen är det också, det kan man väl lägga till, framförallt för nordiska bolag, och det är ju en rätt så ansträngd värdering nu. Vi har väl PE22 nästan på Stockholmsbörsen, så det är högt. Och det gör väl också att risken för bakslag, om nu vinsterna inte skulle leverera som man hoppas på, eller om du då skulle få konjunkturbakslag här under de kommande månaderna, så finns det lite fallhöjd.
Ja, precis. Å andra sidan så, den här höga värderingen på börsen, och tittar man på historiska mått och självklart, och börsen var upp, vad var det, 35% förra året, fast vinsterna nästan inte, eller de ökade men inte mycket och sådär. Men då har vi det här med räntan.
Tina.
Ja, there is no alternative. Men också att, vi har haft låga räntor väldigt länge, vi har haft låg inflation väldigt länge, ändå så är det som att de flesta ändå har gått och väntat på att men vi ska nog tillbaka till något som åtminstone liknar ett normalläge, och med det avsett då någonting som kanske var på 80-90-talet, det vill säga betydligt högre nivåer än nu. Kan man tro att det långsamt sker en anpassning där ute, när man ser att det är inte något normalläge, det är något betydligt lägre, och att det här liksom successivt äter sig in i värderingarna, och att då ett PE22 kanske inte är så himla högt som det är enligt någon mera traditionell tankeram.
PE22, det är nya P14. Liksom.
Nej, men du kanske fortfarande är en hög värdering, men kanske inte. Du förstår jag farligt. Och ja, att det här inte är någonting som sker över natten, att alla tänker att nej, men inflationen ska vara 1%, den ska inte vara 4%. Alltså,
ja, men det är ju, det där är väl det starkaste fundamentala argumentet för varför aktier och en massa andra tillgångar, även fastigheter, ska ha en högre värdering än det har idag. Om vi kan räkna med att ränteläget kommer ligga kvar så här lågt, inte bara nästa år och året därefter, utan på väldigt lång sikt. Då är det klart att då ter sig allting som har en avkastning som du kan diskutera med en ränta som kanske till och med billigt idag. Och det gäller även aktier med en direktavkastning. Vi har en direktavkastning på, det ligger väl runt 3%.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På Stockholmsbörsen. Så att du måste ju i princip räkna med ett börsfall för att välja att inte ligga i börsen och heller ligga i obligationer där du inte får någon avkastning alls.
Annika?
Jag har inte så mycket synpunkter på om 22 är rätt.
Det behöver du inte ha heller.
Det är andra banker som är bättre på. Men däremot, det är inte bara räntan utan det är också balansräkningarna. Och vi ser ju nu att vi har stimulanser från USA, ECB ska ligga kvar, Riksbanken också. Så att, jag tror att det är ganska naturligt. Vad ska aktiemarknaden göra? Du får inte avkastning någon annanstans och aktiemarknaden får det.
Tina då igen.
Tina, precis.
Ja, okej. Bra, nu har vi pratat jättemycket om börsen i makrorådet. Det är ett litet besök från en sällsynt gäst. Men vi går såklart direkt tillbaka till den typen av frågor vi brukar prata om. Det är nämligen dags för den första spaningen. Annika, jag lovade kloka tankar om låga energipriser och effekter därav. Är det det vi ska få från dig?
Ja, om de är kloka eller inte.
Det är de.
Vi får lyssnarna värdera. Men min tanke är att det varma vädret gör att vi får väldigt låga energipriser. Och som jag nämnde innan, vi har också då ett oljepris som har fallit. Och det är inte bara så att det är lite varmare, utan det är väldigt mycket varmare om man tittar i ett långt perspektiv. Och värme är en stor del, eller uppvärmning av våra hus till exempel, är en stor del av inflationen. Och det betyder ju att när Riksbanken var uppe och nosade på 2%, om man tittar på KPI till exempel 2018, så var nästan en hel procentenhet kom från energin. Så tog man då inflationen rensat för energi, så var den snarare plus 1%. Och det där använde ju Riksbanken och sa att nu är vi nära målet. Nu kommer de få det där i ryggen. Risken är ganska stor att det blir precis tvärtom. Att om man inte rensar för energi så kommer inflationen komma ner till mycket låga nivåer. Och det som är lite utmanande då för Riksbanken är ju att man har sagt att man har fört den här expansiva politiken för man ska skapa trovärdighet för inflationsmålet. Men vi ser ju redan nu att femåriga inflationsförväntningar, om man tittar på Prospera, och det är ju oftast de som är de centrala, de avviker redan nu från inflationen. Normalt brukar de ligga liksom på inflationsmålet, måttet. Och när de stämmer överens, då kan ju Riksbanken vara ganska trygg i det. Men nu har vi ett gap där inflationsförväntningarna viker ner från inflationen. Och det är klart att det kommer skapa en stor stress för Riksbanken. En press på dem säkert från vissa aktörer att man ska sänka räntan igen. Jag tror inte de vill göra det. Men de kommer ha svårt att nå inflationsmålet om de inte använder inflationen rensat för energi. Och de kommer ha svårt att hålla upp inflationsförväntningarna. Så jag tror det kommer ha mycket diskussion om det här. Och det kommer ju bli väldigt intressant att läsa protokollen hur de olika direktionsledamöterna resonerar i de här frågorna.
Precis, det är ju faktiskt ett räntebesked redan nästa vecka. Men det kanske är lite för tidigt att förvänta sig någon typ av kommentarer kring det redan nu.
Ja, vi kommer börja leta i protokollet. Beskedet är ganska ointressant. Räntan kommer ligga still och man kommer inte göra någonting. Men däremot kommer vi leta i protokollet. Hur resonerar de olika ledamöterna och de här pressen? gränsen kommer öka. Och sen har vi ju dessutom ett jättestort löneavtal som sätts nu sista mars. Och där får de inte heller någon draghjälp. Så att ganska tuff miljö för Riksbanken.
Ja, vad har ni, bara nu viker jag av helt här, men vad tänker ni där? Du har ju legat som nästan klistrat på 2,5 de senaste åren.
Ja, det är det, som ni är tror vår prognos, inklusive löneglidning.
Ja, just det. Precis. 2 och så en halv i löneglidning kanske. Ja. Något sånt. Ja, okay.
Och de flesta ligger ju där. Det handlar om någon tiondel upp eller ner ungefär från de olika, även från parterna. Vilket gör att det ska ju väldigt mycket till att Riksbanken ska få så mycket som de behöver, det vill säga kanske 4 för att nå inflationsmålet.
Ja, okej. Okay. Så att låga energipriser, huvudvärk för Riksbanken. Johan, kommentarer på den?
Jo, jag håller med om det. Och jag tycker man kan ju titta i Europa också. Om man tittar på inflation med eller utan energipriser i eurozonen, så ser man att tar man bort energipriserna, då har man i princip någonting som ligger helt flat under snart 10 år. Så att det verkar väldigt svårt att få det här underliggande inflationstrycket att stiga. Och ska man fundera på vad Riksbanken oroar sig för, så visst, energipriserna kan bli ett problem för dem, men jag tror att de är mycket, mycket mer oroade för lönerna. För det är ju trots allt till slut så att ska du ha stabilt stigande inflation i ett land, så kan det bara komma från löneökningar.
Men det Johan säger också, att vi har legat flat i stort sett under mycket lång tid på betydligt lägre nivåer än målen. Det säger ju ganska mycket. Det vill säga att det är svårt. Vi sätter inte priserna i vårt eget land längre. Det är väldigt svårt för centralbanker att styra det. Det är global prissättning på väldigt mycket. Och sen har vi några priser som är volatila och som sätts på världsmarknaden. Det vill säga energipriser och livsmedelspriser. Och det är ju också ett skäl till att några centralbanker rensar för dem, för att du ska se vad är den inhemska inflationen. Och där blir det väldigt svårt att få upp den om man ska rensa för de här globala priserna. Och då är man i stort behov av lönerna, och det har vi inte.
Ja, okej. Okay. Det här kommer vi komma tillbaka till. Det är ett löfte. Johan, hur spanar du?
Det är ju nytt decennium. Ja, och är det ju alltid tid för lite reflektion och kanske lite tillbakablick. Sådär. Jag har funderat lite på det här med klimat. Vi har ju haft klimatfokus och pratat väldigt mycket om klimat. Det har vi gjort länge, så det är ju inte på något sätt något nytt. Men jag tycker ändå det är någonting som har hänt relativt nyligen som jag tror kommer vara väldigt viktigt för att forma utvecklingen framöver. Och det är 20-talet, det ser ju ut att kunna bli det här årtiondet då de här klimatåtgärderna verkligen börjar omsättas i praktiken. Och det kommer i så fall ge enorma förändringar i samhället och på ekonomin på en massa olika områden. Och jag tror att en stark drivkraft här, det är att vi har börjat prissätta den här klimatpåverkan på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Tidigare så pratade vi ofta om klimatkostnader som någonting lite abstrakt, och det var stort. Men lite obestämt sådär, och det var någonting som skulle komma att drabba våra barn och barnbarn i framtiden. Va? Men idag så är det en stark trend att vi börjar prissätta det här. Vi börjar sätta riktiga prislappar på klimatpåverkan, alltså riktiga kronor, dollar, euro, här och nu och inte långt in i framtiden. Och när det händer, då börjar det hända stora grejer. Jag menar, nu är det ju det här att du börjar ju behöva betala mer om du bor i ett område där risken för översvämningar är stora, eller jag gissar att man måste betala mycket mer om man vill försäkra sin skog mot brand i Australien, eller kanske mot skadeangrepp om du har skog i Sverige. Va? Och är det någonting som finansmarknader är väldigt bra på, så är det att stöpa om verksamheter när det råder nya ekonomiska förutsättningar. Och det här tycker jag att man ser väldigt tydligt på massa olika områden. Ni kommer ihåg Aramco som noterades i slutet av förra året.
Saudiska.
Ja, precis.
Oljebolaget.
När de här planerna offentliggjordes då, jag tror det var 2016, stod man på stora trumman, det skulle bli fantastiskt och det skulle listas på alla de här stora börserna, det skulle bli en fantastisk värdering. Så blev det en mycket lägre värdering, det blev bara en lokal listning, och det visar sig att investerare utanför Saudiarabien, de vill ju inte liksom ta i det här företaget med tångens. Så det beskriver det här nya som håller på att hända. Larry Flink från BlackRock, som skrev det här brevet nyligen till alla
Flink är att BlackRock är en av världens absolut största förvaltare.
Precis. Där man i princip gick ut och sa till de bolag där man är ägare att vi kan acceptera en lägre avkastning om ni använder dem för att göra klimatinvesteringar, men vi kan inte acceptera att ni inte gör någonting. Så att det börjar ske en stor förändring. Vi ser att Riksbanken har börjat skifta om i sin obligationsportfölj och göra sig av med en del klimatobligationer där det är ett större klimatavtryck. ECB med Christine Lagarde som har börjat öppna för att man kanske ska ta någon sorts klimathänsyn i den framtida penningpolitiken. Exakt vad det kommer att bli eller hur det kommer att se ut, det vet vi inte än. Men det är ändå en indikation om att någonting håller på att hända. Och sen naturligtvis även alla vi konsumenter och hushåll. Jag menar, det kanske fortfarande är så att vi väljer att åka på den där weekendtrippen till Barcelona i november om det, man inte har sett solen på 3 veckor. Men vi lägger liksom inte ut bilder på Facebook längre. Utan det finns att säga en medvetenhet om det här som börjar manifestera sig på ett väldigt tydligt sätt nu. Och det kommer ha jättestor effekt. Så att om man ska vara lite optimistisk då inför ett nytt decennium här, så tror jag att 20-talet har ju då möjlighet att kunna faktiskt bli en vändpunkt till någonting som är betydligt bättre. Och jag tror också att finansmarknaden kommer att spela en viktig roll i den här omställningen.
Ja, Annika, ekonomer älskar ju priser. De bär på massa viktig information. De gör så att utbud och efterfrågan blir rätt. Sen är det här problemet att om priset är fel, som ju kan hända exempelvis, det är, luften är fri så att säga, det är bara att släppa ut, man behöver inte betala. Men om det nu börjar hända här som Johan säger, kan vi få de här att finansmarknadens gigantiska och effektiva maskineri kan börja användas i större utsträckning när det blir få prislappar på de här sakerna?
Jag tycker det är lite intressant att du säger, kan vi få det? För vi har redan fått det.
Ja.
Jag tycker däremot inte att centralbankerna, eller jag är lite tveksam, vi behöver ha en större debatt om centralbankerna ska ha det här också i sin roll. Och den debatten tror jag kommer, men det har ju redan hänt. Det är inte jättemånga år sedan Merkel fattade beslut om att man inte skulle ha kärnkraftverk. Idag kan du inte investera eller få investera och ta i kol i Europa till exempel. Och man tänker, kolet är ju det viktiga som vi ska verkligen fokusera på. Det ska vara kvar i marken. Och det, en investering i kolindustri, det är ju liksom en investering i 40 år. Och då ser marknaden där. Det är liksom en risk att du förlorar pengar i 40 år. Vem vill ta i det? Ingen.
Kan jag flika in att jag igår lärde mig att det som Coal Index, som täcker just kolbolag på USA-börsen, var ner 80% i fjol.
Ja.
Ner 95% de senaste 10 åren.
Exakt, för det är helt, det är helt ointressant att vara. Så det här har redan hänt. Det jag skulle vilja komplettera Johans spaning med är att det går väldigt fort i marknaden. Marknaden är snabb på det här, det är priser, man kan tjäna pengar eller man kan göra stora förluster. Då gäller det att skydda sig, det är därför BlackRock går ut och säger det här. De ser att det här kan bli en kostnad i framtiden om man inte tänker rätt. Det som jag oroar mig för, och nu hoppas jag att ni har politiker som lyssnar på den här podden, det är att de släpar efter jättemycket. Jag förstår inte varför inte svenska politiker är med och driver på det här och pratar om det här väldigt mycket mer. För det är så mycket effektivare än att få hushållen att sluta konsumera olika saker. Och till exempel så pågår det, jag vet inte om ni har pratat om det här, men EU-taxonomin är ju ett sätt att försöka klassificera som man håller på med inom eurosamarbetet. Och det, än så länge är det klimatet, nästa är socialt. Det är inte perfekt det systemet, men det är ett sätt att försöka hjälpa investerare att välja rent istället för smutsigt. Och här skulle ju svenska politiker och ministrar behöva vara och driva på det här. Sverige har ju kommit långt i de här frågorna. Vi skulle kunna ta en framträdande roll här. Och det är faktiskt väldigt viktigt. Men när jag pratar med många ministrar så är de inte alls på den här bollen. De är tveksamma till om verkligen marknaden kan göra det här. Så det är ett förlegat synsätt. Och det,
det var lite det jag menade med att liksom ta hjälp av marknaden som ju är jättebra på just att handla, sälja, köpa, jämföra priser och sånt när man börjar få prislappar på saker. Delvis har det då
marknaden hem, kommer
men där
göra
kan man
det.
Göra, det är ett väldigt effektivt verktyg.
Marknaden kommer göra det, för att vi har inte, företagen inser att de har inte råd att springa på fel bollar, för det är rena förluster, och springer man på möjligheterna så kan man göra väldigt stora affärer. Så marknaden kommer springa före politikerna, men det har blivit mycket bättre om vi hade sprungit i takt och politikerna har varit med och drivit på det här åt rätt håll. Och där skulle jag ju önska att man var mycket mer aktiv.
Ja, bra. Tack för det. Intressant. Vi ska börja runda av och då blir det ju som bekant veckans viktigaste, alltså vad man absolut ska hålla koll på den allra närmaste tiden. Annika, vad kommer du inte missa?
Då kommer jag vara lite finansmarknadsnördig.
Ja, underbart.
Och det är en chansrisk, hur man ser, att vi får väldigt stora emissioner i januari. Alltså mycket större än vad de varit. De indikationer som vi ser...
Emissioner av vad och av vem?
Av papper, olika papper. Till exempel av hypoteksinstitut och så vidare. Men vi har en... Normalt så brukar månadssiffran ligga på runt 35 miljarder eller något sånt där. Och toppen tidigare brukar det ligga runt 50-55. Nu kanske vi kommer upp mot 80 i månaden. Och det här är ju en signal om att vi badar i billiga pengar. Alltså jag var inne lite grann på centralbanken och deras balansräkningar. Men det ska bli väldigt intressant, och det kommer de närmaste dagarna. Så ska vi se hur det ser ut. Men det är ju en signal om att ja, det är väldigt billigt där ute, och då är det många som är där och nappar.
Ja, okej. Okay. Johan?
Ja, jag har ju en fäbless för USA och hur det står till i amerikansk ekonomi. Så att det är klart att payrollssiffran på fredag blir ju någonting man tittar lite extra på. Även om jag tror att den kommer att överraska på något dramatiskt sätt.
Ja, nej, men den är ju alltid intressant. Och inte minst då löneökningstakten där, som vi även för Federal Reserve var ju lite svårt att komma upp i.
Ja, visst.
I målet. Ja. Bra, då lägger jag helt fräckt till, som vi har varit inne på, men Riksbankens räntebesked då i nästa vecka. Och dessutom, apropå det här med om centralbanken ska eller inte ska ta klimathänsyn i bred bemärkelse. På måndag kommer det en skuggreduktionen ut i Dagens Industris papperstidning, och där har vi ett litet specialdiskussion om just detta. Så det kan man, jag ska inte säga att det är veckans viktigaste, men läs gärna i alla fall. Annika och Johan, stort tack för att ni kom hit. Du som har lyssnat, stort tack för det. Om ni inte kan hålla er i 2 veckor tills nästa omgång av Makrorådet kommer, så kan man lyssna på exempelvis Dina pengar-podden, man kan lyssna på Digitalpodden och dagliga poddar såsom Ekonomistudion. Det finns mycket att laborera bland. Men nu säger vi tack för idag. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.